Podplay.
Nej, men vi fick skaldjur.
Fick ni skaldjur?
Ostron... Vad fan heter det?
Musslor. Och kräftor.
Det var ju kul att du äter musslor med Hedda, men inte med mig. Nej, men vet du vad? Det är faktiskt lite störande att du kan äta musslor här. Och när jag lagat det hemma så beställer du pizza.
Steffi,
jag har en förklaring.
Steffi, får jag säga en sak?
Vad säger hon? Käften där.
Och jag som äter musslor 1000 gånger i mitt liv.
Det så var relevant.
Och sen går en kvinna in och ska rädda honom. Mm.
För det första så kom de tillbaka och var väldigt berusade. Och sen så... Alltså jag äter ju väldigt mycket skaldjur hemma. Och Marcus har tvärväglat att äta musslor när jag lagat det till honom och sånt. Och det stör mig inte egentligen, men det stör mig ändå lite grann liksom. Det är så här, okej, men nu åt du musslor fast jag har... Bättre smakar flera gånger, han har tvärvägrat.
Men du är tjurig nu.
Du hade ju inte behövt trycka upp det i mitt ansikte att du åt musslor då.
Nej, men jag förklarar vad vi gjorde.
Du kunde vara med och äta musslor. Och...
Nej, jag var inte beredd på det där alltså.
Nej, du var inte beredd på att äta musslor.
Musslorna är ju väl in...
Jag äter.
Nej, jag äter inte ens musslor.
Nej, han äter inte ens musslor. Och nu åt han det.
Jag åt musslor, ja. För det var det som fanns. Om det hade funnits en pizza på menyn så hade jag ju valt den alla dagar.
Det fanns inga räkor.
Nej, det var inga räkor, det var kräftor. Och då måste inte jag heller.
Mm. Du åt bara musslor.
Och jag åt musslor bara, och bröd, och
man
såsen.
Man kan inte äta mat. Det är inte musslorna det handlar om, det bara irriterar. Nej, men... mig. Låt mig få vara irriterad, jag är inte arg på dig, jag är irriterad på situationen.
På musslorna?
Jag är inte irriterad på dig, jag är irriterad på musslorna.
Omskrivningarnas moder. Är inte detta sensationale bland liksom topp 10 roligaste reality-tv-bråk på 20-talet?
Jo, det måste ge. Bakgrunden är då vår nya favoritsoppa.
Ja.
Vi allar aldrig.
Ja, som vi pratade om i förra avsnittet. Att lyssna på det om ni inte har hört.
Nej, men det här är alltså ett av paren i såpan. Hon heter...
Det är Steffi och Marcus. Mm. Och i det här avsnittet så har det då ett ganska jobbigt socialt experiment. Det är så att paren ska få dejta en från något annat par. Det är 8 deltagare på plats, så de blir liksom matchade med en annan partner i det andra paret. Och det börjar med att Jonte, tror jag det är, som är från ett annat par, som inte klarar av ordet dejt. Han börjar se svart och han liksom rivs och skakas utav svartsjuka och tänker på vad man kan göra in the name of dejt. Mm-hmm. Och det här sprider sig då, eller smittar då, Steffi som tidigare haft problem med svartsjuka.
Så hon... Såklart, eftersom svartsjuka smittar.
Ja, och hon är då liksom mörk i sinnet när Marcus kommer tillbaka från sin dejt med Hedda, som då i tidigare avsnitt har avslöjat att hon gärna skulle ha ett öppet förhållande.
Precis. Mm,
han är då rätt på snusen efter 2 flaskor vin och har då ätit musslor. Och detta föranledde då ett starkt innehåll i programmet.
Jag älskar när han ska låtsas att han inte riktigt vet vad det heter.
Det är så bra.
Vi lyssnar på det igen.
Vad fan heter det? Musslor. Och kräftor. Vad fan heter det? Kräftor. Kräftor. Vad fan heter det? Kräftor.
Det här sker ju nästan varje dag i relationer, både med barnen och med den man då lever tillsammans med, man eller kvinna, att så här, man ska vinna tid.
Mm.
Men man, det måste ju förfinas genom åren. Ett barn är såhär, vad sa du mamma? Bara, nu ser jag att du gick och hämtade glassen då. Aha, ja, nu när du säger det så kanske jag kom på att du gjorde det. Men män blir ofta så stekta, tycker jag. De är inte alls lika liksom utvecklade eller vana i den ädla konsten att vinna en tiondel sekund, som vi också pratade om i förra avsnittet. Men... jag vet inte, jag förstår ju henne också. För det här är ett otroligt tydligt problem. att man lever tillsammans med någon som absolut inte kan göra det och det och det. Och så tar det slut. Och oj då, inom loppet av några veckor så kan hen gå upp, träna, ja, laga den godaste pastan, åka med barnen till ditten och datten.
Vad fan hände?
Maktkampen.
Ja, maktkampen. Och här då har ju han liksom, han sviker ju då Steffi genom att helt oproblematiskt äta musslor med promiskuösa då i Steffis ögon Hedda.
Den promiskuösa musslan. Men det är ju någonting också att det är skaldjur såklart. Hade det varit liksom en pizza eller en kurvasluring, men nu är det så här vitt vin och rekor. Det är en klyscha som liksom på något sätt är sann. Annars skulle den ju inte återupprepas. Den är ändå en success.
Nej, men det där känner jag igen. Jag kommer ihåg att när jag rekommenderade filmen En underbar vänskap för Kalle.
Vänskap.
Nu är vi där igen. Vänskapsbråket. Bråket om ordet vänskap.
En underbar vänskap.
Fuck you.
Vad heter det? Kräftor.
Vänskapsspråket. Okej. Okay. En underbar vänskap. Vad ska jag säga? Vänskap.
En underbar vänskap.
En underbar vänskap.
Kommer från Dalarna.
Vänskap.
Vänskap.
Vänskap. Ja. Förlåt att jag inte är från Stockholm. En underbar vänskap.
Du kommer inte från Dalarna. Du kommer från Närke.
Jävla skata.
Okej, en underbar vänskap.
En underbar vänskap för mitt ex Kalle Schulman. Och då sa han bara, whatever. Sen dök liksom mannen i hans liv upp, den tuffa, tuffa Peppe. Som sa så här, du måste köpa de där byxorna och du ska kolla på den här filmen. Och Kalle bara, har du sett den här filmen? Den är helt otrolig.
Mm.
Då, alltså den kränkningen var så enorm. För att liksom, det var någon annan som sa att det här var bra.
Mm. Som han beundrade.
Som han beundrade. Mm. Och uppenbarligen så var inte min beundran tillräckligt cool för honom. Så, för jag var liksom någonting som man kunde ta för givet.
Ja.
Så det Steffi är med om är ju att hon känner sig tagen för givet. Och en slasktratt under tiden Hedda då får, kan då initiera musslor till Marcus. Som hon har gjort så många gånger utan att få gehör.
Mm.
Det är ju hemskt.
Jag tycker faktiskt att det här är mycket mer djuplodande än vad det låter här. Vi kan skratta rått och högt och liksom...
För det är ju roligt när man står på andra sidan och tittar in i det här, för det är så jävla bizarrt. Men det underliggande är ju väldigt skört.
Absolut, och jag tog ju genast upp det här då och visade det här för Mattias.
Ja.
För jag har ju en grej. Jag vet att det är småaktigt och det har ingenting med hans ex att göra. Det bara stör mig så otroligt mycket. Så jag har tvungen att ta upp det för 633 gången. Han ledde då tillsammans med en yogis.
Just det.
Mm. Och de hade ju inga barn och bodde liksom i något flashigt hus. Och levde liksom, men ett ganska flashigt liv.
Mm.
Mm. Och det är ju så här, när han ser mig och mitt ex så är man ju så här, så tittar han på oss och tycker så här, jaha. Hur gick det här till? Det var ju märkligt, såklart. Och när jag tittar på honom och hans ex så kollar jag på dem och tycker såhär, jaha, men hur kunde de då? Vad såg hon hos honom? Liksom lägger över det. Hon var då yogis och klockan 16:45 då varje morgon så åkte han med henne in till hennes studio. Och tände ljusen och tände och bände och hit och dit. Och att bara liksom överhuvudtaget få med Mattias innan klockan så här 10 på förmiddagen på någonting, det är ju såhär, men belagt med mordhot så här.
Men det här då, var ju tiden innan barn.
Ja, jag vet. Men då sa han så här till mig igår, jag funderar ånyo på att börja med yoga. Jaha, idag. Då blir jag irriterad på det. men det är någonting tycker jag, och jag tror också att jag har gjort en liten minikinanalys, att jag tror så att vi blev gravida så snabbt.
Ja.
Så att säga, först var han ju så kär och jag kommer ihåg någon kväll han inte fick ta på mig för jag var ute med Klintbergskan och telefonen lät ur och jag åkte hem för jag hade barnvakt och sen så vaknade jag klockan, du vet, 8 på morgonen och kände såhär, nej men nu har han inte sovit på natten. Du vet, man vaknade upp med en ångestkänsla.
Mm.
Laddade telefonen och så 200 missade samtal. Hans kompis Johan Hemminge fick såhär sätta sig ut i skärgården och hämta honom med båt för att han såhär, som en galen människa hela natten tänker så här, hon är någonstans, han har varit inne på Aftonbladet, hon är mördad, hon är otrogen, bla bla, men du vet, precis i lindan.
Det är roligt också att han går till Aftonbladet, där kommer han hitta, ja, här kommer han hitta facit på
mordet, Rishmordet.
Var ska jag ta vägen? Ska jag ringa till polisen? Ska jag ringa till sjukhuset? Vad ska jag göra? Nej, jag kollar på Aftonbladet.
Nej, men du vet, det var ju så här, om han ringde mig bara och jag inte svarade, så här, men jag har inte tid att prata nu. Det klarade han inte av. Han är en kindis. Rishmordet man Söderberg. Nej, Söderlund.
Tråkigt. Du och jag ska aldrig skriva buskis.
Nej, nej, men det som är då, sen blir jag ju på smällen liksom, ja, men efter en månad. Och sen dess så är ju liksom, och det finns ju ett för och efter, det ser man ju. Hade jag blivit gravid 2 år senare, då hade han ju ändå varit tvungen att vice versa bygga upp någon form av kapital. Så här, det här är en bra snubbe, henne vill göra det och det för mig. Men det behövdes ju aldrig. Är du med mig? Ja. Det blev en genväg till så här, kossan och tjuren i båset.
Ja, men det är väl bådas val, eller?
Nej, men jag tycker inte att jag har betett mig så gentemot honom.
Nej, det är klart att du inte tycker det. Nej, nej, men, nej, men jag tänker bara att ni valde att bli gravida och behålla så tidigt. Då, ja, då har ju ni ändå satt reglerna för hur det här ska funka.
Då tror du att jag tänkte så här, så nu satt han på mig det här på bröllopsnatten och nu blir jag gravid och nu kommer han inte uppvakta mig något mera.
Nej, men det var tänkte så. Nej, men det är klart, men tar man beslutet att bli förälder så pass tidigt i en relation, då kan man ju också avskriva en jävla massa honeymoon.
Jo, men väljer man en gammtacka så är det ju bara att skjuta skarpt direkt. Det fattade vi båda två. Men det känns lite blåst på konfekten.
Ja, men det är väl inte för sent än. Mm. Ni har ju kvar det där, ja, i livet när barnen blir lite större. Nu får vi bara vänta till ni båda är
åldersmän. Men i morse sa han, har du något bokat i augusti den var något datum? Skriv in i almanackan, så nu får vi se vad...
Ja, men det kanske nu hans romantiska vår börjar.
Alltså roligt när vissa människor blir stressade, så drar de till och med vad fan som helst för att det blir för jobbigt.
Ja, men så är det väl. Ja, då tänker jag lite på... Det har ju hänt en del grejer rent... Vad ska man säga? Rättsligt här i veckan som vi måste belysa. Och ja, vi kan ju prata om det ur ett manligt kvinnligt perspektiv. Men jag tycker också att vi ska prata om det ur begreppet heder.
Mm.
Ja, men det är en ung man som då dömdes i oktober 2017 för människorov. 2 fall av grov våldtäkt och försök till utpressning. Och han fick alltså fängelse då i 3 år och 3 månader. Och detta gjorde han tillsammans med sin äldre bror. Han har alltså våldtagit 2 kvinnor i Malmö under tortyrliknande förhållanden. Och ett av fallen har liksom särskilt uppmärksammats där han liksom spärrade, alltså kidnappade en av kvinnorna och liksom höll henne som en sexslav i ett källarutrymme där han också bjöd in lite polare att få liksom förgripa sig på henne. Och till sist så liksom blev det en massiv polisinsats och ja, han spärrades in. Hur som helst så dömdes han då till fängelsestraff 4 år och 6 månader. Men domstolen beslutade också att han skulle utvisas från Sverige. I både ting och hovrätten gjordes bedömningen att mannen vid tidpunkten var 18 år eller äldre. Men mannen ansökte då om resning i högsta domstolen och efter en ny undersökning av Rättsmedicinalverket och genomgångar av mannens identitetshandlingar så visade det sig att själva verket att mannen var 15 och respektive 16 år när våldtäkterna skedde. Och då får han alltså ett skadestånd på 840 000 kronor. Och det här är ju liksom ganska anmärkningsvärt. Brottsoffret har väl fått runt 100 000 och men för livet. Det här är jävligt polariserat och skitjobbigt skulle jag vilja säga.
Mm.
Och
många har ju reagerat med Ulf Kristersson då.
Ja, och Ebba Busch Thor och problemet blir ju lite när
och
de
Bingo det mer.
Ja, men det är jättemånga som har reagerat sociala medier och delat liksom den här mannens ansikte och namn och allting, så han har väl liksom uppenbarligen ett pris på sitt huvud. Men det här är ett större, vi måste ju börja med liksom pudens kärna här på något sätt tycker jag. Och om vi nu ska kolla på vårt samhällsskikt som är liksom en väldigt protestantisk kristen superdemokrati på något sätt. Där kvinnor har liksom bäst rättigheter i världen. Nu åter tillbaka till World Value Map där vi är som mest progressiva inom allt. Liksom. Och mest sekulariserade. Vi tror inte på någonting i princip.
Mm.
Där har vi liksom en grej. Sen kommer då människor från utsatta länder och har varit med om fruktansvärda liksom, saker i sina hemländer och på så sätt har fått liksom politisk asyl att komma till Sverige och på så sätt har blivit liksom indoktrinerade i svenska samhället. Samtidigt så kommer de från kulturer och religioner där kvinnor inte har såna rättigheter som män har. Och jag läst, under sommaren har jag läst liksom Alaaf Alis bok om hennes liksom hedersuppväxt och sett dokumentären Mitt ortodoxa liv och lyssnat också på Rättegångspodden om hedersmordet i Mölnlycke. Och jag tycker, om jag skulle liksom bara sammanfatta som någon form av förenkling av det här, så hedersnormen handlar ju om att män är bättre än kvinnor i de här kulturerna och religionerna. Liksom. Och att vara kvinna har man enbart möjlighet att vara fri inom liksom äktenskapets väggar.
Vilket nu blir väldigt tydligt också i och med att talibanerna nu och nya har tagit över makten i Kabul.
Ja, och Afghanistan. Liksom. Ja,
efter 20 år av liksom, lättnader för flickor och kvinnor och ja.
Ja. Och det är ju de här männen som då blev mördades arga söner som nu är åter vid makten. Så vi ser ju att historien liksom repeterar sig själv. Och är liksom inte en kvinna tillräckligt så här normanpassad, alltså om hon inte följer liksom hederns kultur, då kan både liksom kvinnor och män reglera henne och skamma henne. Tills hon blir liksom tillräckligt nedbruten att anpassa sig i leden.
Och det är ju ingenting enbart för de här kulturerna. Det gäller ju även på Östermalm och i Hamburg och liknande.
Ja, så att vi ska ju liksom inte Farsta. Bara prata om att hedersnormen är liksom något påfund från utländska religioner. Utan heden gäller också i allra högsta grad i Sverige. För bara under 2020 så mördades 15 kvinnor förra året. Alltså det betyder mer än en i månaden av sin partner. Och forskning tyder på att liksom det största bakomliggande motivet till det dödliga partnervåldet var mannens behov av kontroll över kvinnan.
Mm.
Och brottet har begåtts av en före detta partner eller befintlig partner som kvinnan eventuellt har velat separera ifrån. Och det här är
eller lämnat.
Ja. Och om vi kollar på liksom våldtäktsstatistiken generellt så är ju sexualbrotten, alltså som har anmälts, det är över 25 000. Men våldtäkter, 2020 så anmäldes alltså 9 580 våldtäkter och knappt 1 000 av dem går till fallande dom. Och, men liksom skvallret består ju runt offer fortfarande och orsaker. Och det här skvallret måste vi bara det påverkas ju utav, det hänger ihop med det här med heder på något sätt.
Ja, men jag tycker så här, om man gör en liten historisk tillbakablick bara typ så här, vad ska man säga, 20 år då.
Mm.
Jag tänker på författaren och samhällsdebattören, vad heter han? Kurdo Baksi.
Ja.
Han är ju brorsa till Nalin Pekgul.
Mm.
Mm, och brorson då till Mahmut Baksi. Och han kom ju då, de kom ju till Sverige 1980.
Mm.
Och år 2000 så skrev han en krönika. Där det var ett aktuellt liksom, fall av hedersmord. Och då gällande kurder. Och då skrev han så här: den etnocentriska mentaliteten i Sverige förtränger det faktum att kvinnoförtrycket och våld mot kvinnor även är flitigt förekommande i det jämställda Sverige. Även om något mildare och subtilare. Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol nästan 20 000 fall av kvinnor misshandel. Och den absoluta majoriteten av dessa brott begicks av svenskar. Ja, och då svarade Lena Pettersson då, politiker, att hon tyckte att Baksi lanserade en kolsuperteori. Kurd och Baksi hävdade att det inte finns någon kulturell bakgrund till hedersmord. Det inte är någon skillnad mellan dessa mord och svenska kvinnomord. Och vidare då, det finns i flera arabiska länder tradition att samhället godkänner de här vidrigheterna, till och med uppmuntrar dem. Och om vi ska prata nu om så här, äpplen och päron, och vi ska försöka göra en liten, liksom, så här, dela upp det här i olika tårtbitar, så är det ju faktiskt så att om till exempel du skulle bli mördad av en svensk man, då skulle ju inte det påhejas, uppmuntras och liknande av dina grannar, nej, din familj och liknande. Du skulle inte ha någon chans till fristad eller få hjälp med liksom stå lära sig och dit. Du skulle bli jagad.
Samtidigt så hör vi ju liksom gång på gång om så här, män som är hysteriskt arga på sina liksom, ex och så vidare, och då får även liksom bröder och kompisar att så här, kartella mot henne och hjälpa till att smäda henne på olika
sätt. Jo, jag förstår att liksom i grund och botten så är det ju samma mekanismer och psykologi att så här, hota kvinnan och trycka ner kvinnan tills hon
kapitulerar.
Ja, vadå, det gjorde ju familjen Kennedy också med sin dotter. De lobotomerade ju henne för att hon var då för lättfoten. Men det jag menar är att så här, det här handlar ju om att ett hedersmord liksom, det går ju ut på att man då ska göra en hederslättnad för hela jävla släkten. Enligt deras då. Och de har både kvinnor och män mot sig.
Ja, och det är ju det som är grejen. Det är det som är problemet med skvaller. Och så tänker jag då, för att bara komma tillbaka till pudeln, känna varför det här liksom, varför den här ynglingen kan få det här skadeståndet, varför rättssystemet ser ut som det gör. Det handlar ju om att rättssystemet många gånger liksom agerar i mannens favör. Och om, även om alla ska vara lika under lagen, så undrar jag liksom om svensk lags grundvalar trots allt baseras på en ganska då extrem kristen syn jämfört med idag. Om det alltså medvetet agerar i mannens favör. Och det känns ju så, för det är så många såna här brott som sker och liksom polisen gör ett hästjobb många gånger och har verkligen tagit det här på allvar, men det tar ändå stopp någonstans i lagstiftan. Och då undrar jag så här, när till och med polisens arbete sprungit om lagsystemet, var liksom, var är det brister? Och det är återigen så här, så hur liksom progressiv jämställdheten än är, så är ju liksom, kastas vi ju tillbaka 100 år på grund av våra lagar. Och då är det ju dags att liksom uppdatera lagsystemet, för det är det enda vi har och det enda vi måste kunna förlita oss på. Men när vi känner att det är fel, då är det någonting som inte stämmer. Det är någonting som skevar i allt det här. Och här liksom, det blir liksom en generalfel. Och de här brotten fortsätter kunna liksom begås så länge vi liksom inte tar dem på allvar. Och sen är man så jävla rädd att ha de här diskussionerna. För så fort man börjar prata om det här med kulturell differentiering och så vidare, då sitter du liksom inne och snavar på något jävla SD-spår. Och man måste kunna prata om det här i någon form av shitlist-ordning. Alltså utifrån så här, ja men okej, vi bor i Sverige, vi tror på det här på ett visst sätt, vi ser på sekularisering på det här sättet, du kommer med en religion som är liksom väldigt långt gången åt andra hållet om vi kollar på World Value Map, dina värderingar är på helt andra sidan, du kämpar för din överlevnad och du tror på bibelord som är skrivna för 3000 år sedan där män hade väldigt mycket makt. Här någonstans så blir det ju en clinch i vårt befintliga samhälle. Och vad ska stå överst här? Är det kvinnlig frihet eller är det religionsfrihet? Eller vad ska stå högst? Och hur ser det ut ur ett brottssamhälle?
Men alltså fram till 70-talet så var det ju lagligt för en man då att misshandla, våldta och liksom hit och dit även en kvinna i Sverige. Jag tänker också 2017 så ändrades ju lagen i Ryssland. Och det innebär då att en första misshandel som inte slutade i sjukhusvård och inte upprepas mer skulle ses som en familjelägenhet än ett allvarligt brott.
Just det.
Så att, alltså 2017 så gjorde de om lagen ännu mer då till liksom medelålders hit och dit. Så att det här är ju någonting som fortfarande pågår, att det här är en familjelägenhet.
Precis.
Det är väl det som också är problemet, att det här är ju liksom bortprioriterat sedan hundratals år tillbaka. Våld liksom och sexuellt våld och vanligt våld som kvinnor blir utsatta för att det då ska skötas inom hemmets fyra väggar.
Just det.
Så att jag känner bara så här, som jag pratat om innan, till exempel i England har de en helt annan blåslampa på det här. Alla blir utbildade, man har olika liksom, man har våldtäktsenheter som man inte då ska liksom hamna där och hamna där, utan man kopplas direkt till våldtäktsenheten. De kommer ut till hem då inom 20 minuter, man förs direkt till sjukhus. Det ska aldrig finnas en möjlighet att känna sig skambelagd, åka hem och tvätta av sig hit och dit. Man tar det på liksom fullast allvar, och det har förändrat hela bilden i England och även hur snabbt man kan utreda och få fällande domar. Så jag tänker, det är sån jävla flathet av svenska politiker och svensk rättsväsende.
Ja, jag tycker att så här, för att jag är ju rädd att liksom de här frågorna kidnappas av olika politiska block. För att så här, säger man någonting om det här så man riskerar man att bli liksom SD-fierad. Och det vill man ju inte bli.
Nej, samtidigt.
Så är det ju liksom en extrem skevhet i samhället. Och jag snarare säger så här att det finns någonting i vårt rättssystem som är muggigt. Och vi måste uppdatera lagen. Det här går inte längre.
Jag känner att svenska politiker och rättsväsende använder sig lite av, vad ska man säga, de försöker tiga ihjäl det och skyla över det och så snabbt få bort det här liksom, som sker lite, vad ska jag jämföra lite med den här Streisand-effekten.
Ja, slukt.
Kom ihåg den. Mm. Ja, men jag tycker det är så roligt. För 2003 så hade varit någon paparazzi som hade tagit massa bilder på hennes hus i Malibu.
Ja, men det var väl inte på hennes hus, de hade tagit bild på kustremsan. Ja. Och så råkade hennes hus vara med på typ en tredjedel av bilden.
Liksom. Ja. Men hon blev ju då, liksom, hon började vidta massa åtgärder för att de här bilderna då på när hennes hus syndes lite då skulle liksom stoppas. Men ju mer hon gjorde det här då, ju mer liksom...
Delades det? Ja, men innan så hade det delats typ 6 gånger och efter hon hade börjat liksom, då var det uppe på 500 000 klickbit senare liksom.
Ja, och jag tänkte också på det när jag lyssnade på Inge Nilsson, Aka Pippis sommarprat, att hon säger varje gång man hör någonting från henne, eller jag har ju också gjort ett tv-program med henne, när en handlar om henne så berättar hon om så här hur lite hon vill bli förknippad med den här rollen.
Mm, men det är ändå det enda hon vill prata om.
Ja, Streisand-effekten.
Ja.
Ja, I do but I don't. Blah, blah, blah. Så att jag tycker att det här är någonting som måste liksom upp prioriteras och det grövsta.
Ja, men jag tänkte på det, för jag läste en artikel om så här storvidéer för olika liksom bolag som så här, de vill inte frambringa att de är intresserade av att tjäna pengar, utan de gör det här för liksom den goda sakens skull. Och det blir liksom, det är lite skevt.
Men det är en ny bok där författaren då har intervjuat liksom våra största vd:ar. Och alla återgånger till att säga, ja, men det är Gud som hjälpte dig med det, och flera gånger i veckan ber jag, och jag gör inte det här för min egen skull, för att jag ska tjäna pengar eller få någon makt, utan det ska tillbaka till samhället och till Gud, och min far lät mig och min syster var ute på sjön och så här, han tvingade ut oss, men det var övermakten och Gud var där och hjälpte oss. Liksom alla går tillbaka till att som, de är djupt troende. Och då tänker jag så, det är ändå de som formar samhället, och även om vi inte hör deras värderingar till liksom varje dag, så sitter de ju i styrelserum på middagar. Det är liksom de som bestämmer Sveriges utveckling, och det blir lite så här paradoxalt att vi framstår som ett så otroligt icke-kristet land, men de som leder landet
är ändå superkristna, och våran lagstiftan är baserad på kristna värderingar. Alltså så här, de 10 budorden är i allra högsta grad, och de ganska ouppdaterade 10 budorden ska vi verkligen vara tydliga med. Och här blir det jävligt märkligt, och vi läste en rolig krönika utav rolig, det var ganska hemsk, men liksom point taken utav Kajsa Ekis Ekman
om etc.
Vilka som jobbade under covid. Och det här blir också lite så här tydligt om så här hur landet ser ut egentligen.
Nej, men hon skriver så här att ingen vill längre prata om de som står bakom landet, så här arbetarna. Utan man pratar om dem som att det är de själva som har bestämt då att de inte liksom vill ha koll på hur man ska resa med covid och liksom så här. Men det var väldigt mycket roligt, det var väldigt mycket spännande statistik att så här, om du till exempel jämförde med en arbetare på Djursholm, så reste ju de då 300% mindre än till exempel då en arbetare i Farsta. Så att, och då var det någon forskare på KTH som sa att då kanske man kunde ha liksom ändrat trafiken lite då, eftersom det inte var någon som reste från Danderyd och Djursan och liksom på den täckt över då Farsta och alla de här liksom röda linjen. Men så smarta var inte Sverige. Men det är just att vi vet att ingen vill ha de här jobben.
Nej.
Förutom då de så kallade arbetarna som är då liksom hälften av Sveriges befolkning eller mer.
Och ganska många invandrare ska vi också tydliggöra.
Så att det är så här, ja, det är dubbla budskap.
Det är väldigt mycket dubbla budskap.
Jag tänker också när jag läste en intervju med Arsonius då, Lasermannen, han pratar om så här, ny demokrati och drag under galoscherna och hit och dit, att, så här, att alla tänkte men gud, det där är bara snack liksom. Men det han sa, att för honom var det en sån trolig, så här, påeldad grej, att han förstod att det var okej att snacka skit om invandrare och vara rasistisk, och för honom var det, men precis som Utöja, att okej att av människor runt omkring, han fick den känslan av att så här, han kunde ju lika gärna mörda dem som skriva en debattartikel.
Ja, alltså det är det som är problemet, att så här, de här orden träffar ju en och annan galning.
Mm.
Alltså jag kan lova att väldigt många män tror på det där. För det visar sig nu i senaste politiska undersökningen att det är väldigt många män som skulle välja KD och Moderaterna liksom. Under tiden kvinnor har gått mer vänster.
Mm.
Det har aldrig varit sån stor skillnad mellan könen i vad man väljer att rösta i. Och jag tänker att många män blir det där sanningar, liksom, vad som proklameras. Och sen så behöver inte alla vara så galna som Breivik eller Arsonius. Men liksom...
Jag tänker bara en ny dokumentär om incellmännen då, som så här, så bittra på kvinnor som förvägrar om sex, kärlek och värme, fast de själva liksom inte behöver, de är inte själva pynta in någonting i relationen, utan de ska bara icke förvägras detta så som det alltid har varit. De får också vatten på sin kvarn, såklart.
Mm.
Ja, nu är det synd om alla män.
Gud ja.
Ja. Nej, men det är käckt och det är flott. Och jag gjorde liksom en liknande, jag kan inte skylla på någon i sig, men min kompis Kiki, som nu heter Kiki Heinz. Ja. Hon kommer från Hudiksvall och vi har lite,
det är rolig som fan.
Ja, och vi har en massa gemensamma kompisar och vi har försökt få till det. Hon var på Gotland med sin amerikanska man och söner häromdagen, så här, eller häromåret. Men det blev inte så i alla fall. Så nu skulle vi träffas och då la ut på Instastory så här, 19 år och 5 minuter snart är jag där. Då kan man ju tänka att vi skulle prata om våra söner och vår familj och karriär. Så, nej, det vi direkt kom in på var snoppedonisar och storkugslundskrönikan.
Utav Augustin Erba.
Augustin Erba. En 50-plussare, jag vet inte ens om, jag är krönikör och ja, det här var ju inte ens en krönika. Det var ju mer en...
Ett kåseri.
Och där får man ju vara lite mer svävande, lite tokigt ironisk och spexig. Man kan säga att det är krönikans buskis.
Det kan man verkligen säga. Mm. Och här skämtar då Augustin Erba om... Han är trött på skämt om stora kukar vid middagar. Särskilt efter alkohol. För han har nämligen själv
en ett stor privilegium.
Ja, jag har faktiskt en stor kuk. Men jag sitter skamsen och stirrar med mitt vinglas. Den här har ju ältats nu lite i sociala medier, så vi ska inte stanna för länge. Nej. Där. Men vi är fortfarande i någon form av chocktillstånd över att detta har skett.
Mm. Och det är liksom, det förstår man ju att det här var, skulle vara lite kul och lite ironiskt och hydrid. Men då kände jag, som en av mina väninnor skrev till Peter Wolodarski, som är DNs chefredaktör, så här, nej, men det, även om det är ironi och kul, så går det inte. Och vi pratade bland annat om att liksom, dels kan man inte släppa igenom det här, för att då är det som att man har legat och sovit de senaste 10 åren och är tillbaka på så här SAS Jannes firmafest 82, där det kom in stripp, alltså nu använder jag bara SAS Jannes som, ja, som en symbol för kanske 80, eller hela jävla världen och många stora delar av världen innan MeToo. Att det är så här, man drar liksom med blondinskämt, man drar skämt om judar, man har strippor på firmafesten, man går på strippklubb, man har, ja, etc, etc, etc. Och då tänker jag på nästa kanske André Walden, som så här, som jag tycker ändå är en fantastisk krönikör. Han måste ju behöva skriva nu 600 krönikor bara för att kompensera den där
krönikor.
Så att hur man än gör, så finns det liksom en ursäkt för att det här skulle vara ett litet putslustigt liksom studentikost skämt. Den tiden är över. Och,
man får helt enkelt inte skämta om att man har en egen stor kuk.
Nej, men jag tänker så här, om jag skulle skriva då, jag har ju fått 5 barn och när jag sitter och säger att jag har en jättestor fitta på middagar, så är det så här, ingen säger någonting, utan där får jag sitta och skämmas, ingen tycker synd om mig. Nej, men det går ju inte. Jag tänker ändå att i dagens liksom samhälle, när det ska vi liksom jobba för något jämlikt, så måste man ändå kunna byta ut.
Ja, absolut.
Så nu har jag en tröja som det står storfittslugnet på, men jag har inte fått några propåer, inga mejl. Det här kan ju också vara en desperat medelålders man.
Jag tänker också att det är en nykild och vill ha bekräftelse.
Jo, jag fattar, men jag skiter i det. För den redaktören skulle ha skrikit stopp och belägg. Även om man kanske så här, kan titta på den här krönikan om 10 år och bara så här, ja, det var ju bra rent dramaturgiskt.
Ja, men den fick ju åtminstone en spridning. De har ju lyckats med någonting.
Så nu kanske han ändå flyger lite nästa gång. Ja,
får vi hoppas
att han inte har en prins.
Jag vill ändå vara så här, se Augustin Erbas ögon efter semestern när alla kommer tillbaka och det är första redaktionsmötet och ingen låtsas som att man har läst den.
Mm. Pray jobbet. For Augustin.
Ja, pray for Augustin. Backa.
Om ni vill beställa en storfittslugn tröja, så finns den på www. storfittan.com.
Men berätta mer då om deran middag där du och Kiki.
Ja, det hände ju någonting. Det blev väldigt uppsluppet såklart, och lite som vi pratade om innan, att man ens roller, hur man än försöker komma bort från sina roller och vem man är i en viss ålder, så är lite som en period där man slängas tillbaka precis när man slutar. Mm. Därför är det mycket bättre att inte vara period. Ja, så sitter vi där och sen så sitter vi och väntar på Lisa Knapp Jonsson. Hon ska komma också. Ja, men vi checkar och delar på någon pasta och tar ett glas rödvin. Och sen så kommer ju då den anrika servitrisan på Milles och säger så här: det här är från killarna vid det där bordet. Och nu har inte alla varit på Milles, men det var liksom, det finns ett runt bord i hörnet och visar, så det var liksom ungefär 40 cm från det. Så det var liksom lite svårt att så här, titta bort och låtsas som det regnar. Ja, så och jag vet inte vad det var, men dels är att man inte är van heller att de kastar drinkar på en på samma sätt, men dels också att man inte har varit ute på krogen på så länge.
Jaja.
Så det var lite så här: du får ta det Kiki, du får ta det, du får säga till pojkarna där borta och tacka, du är från Amerika. Hon var så här, nej, jag vill. Det blev liksom väldigt flickfnitteraktigt. Ja. Så vi sitter och håller på och, liksom, och de försöker säga: kom och sätt dig här tjejer. Och vi säger: nej, vi väntar på en venina. Så vi, ja, men lite så som jag, men mamma på 60-talet på dans typ, så här: nej, det får herr Södren absolut inte följa med fru Södren hem. Hur som helst så gick det några minuter och sen kom det även in en drink.
Oj,
vi hade inte ens hunnit smutta på glasen.
Men herregud.
Ja, och nu blir vi så stressade båda två. Alltså vi blir oproportionerligt stressade. En 49-årig och en 51-årig kvinna. Som är två... Det vill säga, ni får gå bort till slangbella. Alla attribut i världen kunde komma upp. Så då går Kiki bort och jag gör det. Så bara, tack så jättemycket för champagnen och så här, tack för drinken. Så kommer hon tillbaka. De här 40 centimeterna. Det var till dig. Jag bara, jaha. Okej, då får jag gå bort dit. Och då sitter det en man där. Och dels två män som jag känner igen. Dels en som jag var på bröllop med för 20 år sedan. Och så dels en annan man som jag säger: hej. Han bara, hej. Du var ju och lånade lite grejer inför din matserie där. Jag har mejlat dig några gånger. Du har inte kommit tillbaka med sleven. Eller vad fan, liksom. Jag vill säga. Så att jag tänkte att jag skulle påminna
mig. Det var väl nog lite mer än en slev. Ja. Jag kände i rätt.
Ja, men jag trodde ju att det var en spång. Ja.
Du trodde jag.
Du sa det till honom.
Du sa det och så kom det att han mejlade tillbaka. Det var ju spång.
Det kunde du, jag inte säga till honom då.
Du kan få mer ibland.
Han bara, vill du berätta? Eller jag var så här: nej, vi ska inte ta det nu. Utan då, och sen blev det då en hel kväll.
Det var ju roligt ju.
Med livsglada laxar på Sturehov, efterfest med vinyl och fram. Och jag cyklade hem i morgonen 5:30 över Öresundsbron, jag på säga. Men då tänkte jag så här, att jag älskar det där med att ta liksom skorna i handen och solen går upp och man är så här, tre tjejer och sånt, de lite roliga bilder. Man tar cykeln hem och så, att det är så oåldersmässigt.
Ja, gud ja.
Att det är så här, är man samma känsla som man var 16 och gick igenom Gamla stan och så här, inte hittar någon gummisnutt som man tog en liksom pappersrulle i huvudet. Jag bara älskar att det får vara så och att man inte behöver så här, skammas för att man är så här, tantalora som har kul. Sen var det jättekul att gå med och lägga sig klockan 6 och sen gå upp klockan 8 och gå på förskolemöte. Ja, det är Frasse smorsa.
Ja, det är verkligen Frasses
morsa. Hon är ett lik. Ja, det är Frasses lik. Ja, men jag hör lite tal om det under kvällen. Att så här, vad roligt det är att man kan komma upp i de där energierna. Och det är därför det är roligt med fest. Det är därför det är roligt med att gå ut. Att det är väldigt få andra, vad ska man säga, känslor som kan få upp en i det där varvet.
Nej, men alltså jag ska på riktigt på en fet jävla födelsedagsfest i helgen. Det är första på ett år. Michaela Fornis bröllopsfest, eller förlåt, förlovningsfest var ju den förra och födelsedagsfest. Det är ju ett år sedan. Alltså du vet, jag är pepp på en nivå som inte är
sund.
Sund, ska vi säga så.
Det är det jag menar. Ja. Det kommer bli så mycket. Alltså, jag tror att det här, nu kommer den där proppen bara. Folk kommer liksom hångla och knulla och folk kommer bli fulla. Det kommer bli liksom en, ja, det kommer bli, jag tror att det kommer bli galenskap.
Det kan bli galenskap. Mm. Det ska bli spännande att se.
Rapporten kommer om man
är fest. Så jag kanske kommer att se en riktigt rolig rapport här om en vecka.
Mm. Ja, på kändisfesten. Flickorna från Småland. Ja, det är flickor.
Herregud, vad är det som händer med Sötlund? Nu är det dags att vi avrundar den här podden, för nu börjar hon spåra ur här. Vi hörs om en vecka.
Måste jag kissa?
Ja, det gör det.
Tack.